Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefteå.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, det här är 17:e podcasten av Islossning. Och vi har en väldigt speciell gäst med oss idag. Historisk är här för andra gången, men det här är ett litet specialavsnitt. För Joakim Lindström är på gång och ska släppa bok. Och nu ska vi ta och gå igenom hela hans karriär. Men vi säger som sagt välkommen till Joakim Lindström.
Tack så mycket.
Och vi har även med oss Jonas Fahlman som är medförfattare till boken och som också har följt Jockes karriär på ganska nära håll.
Precis, två speciella gäster här.
Ja, definitivt. Definitivt. Ja, men om vi börjar så här, Jocke, hur är läget?
Ja, jag tycker det är bra. Lite ny vardag för mig numera så här. Men jag känner att jag börjar komma in i det mer och mer. Och jag har ingenting att klaga på. Det känns ganska bra faktiskt.
Och du, Jonas Fahlman, man kan säga att du är både författare och idrottsentreprenör. Är det en bra beskrivning?
Ja, men det tycker jag. Jag var ju journalist tidigare under många år och i den rollen följde jag bland annat Jocke också. Men de senaste 10 åren så har jag jobbat lite på andra sidan och nu är det ju med att skriva böcker. En stor del kommunikativt som jag jobbar med i mitt företag, men även Skellefteå Floorball Cup då, framförallt, som är en stort idrottsevenemang i Skellefteå.
Och nu är ni båda högaktuella, för här har vi Joakim Lindströms biografi i månskenets skugga. Ett ganska gediget arbete, jag har haft äran att föreläsa den lite grann. Och när den här podcasten spelas in så är det lite innan släppet, men nu när den är släppt, den här podcasten, så är det efter själva boksläppet. Men jag är lite nyfiken på, Jocke, du som annars också hållit en ganska låg profil under karriären, hur är känslan att liksom berätta din egen historia i bokform så här?
Ja, men det är definitivt lite nytt att skriva bok. Det är ju inte som en förlängd intervju eller någonting sånt där, utan det är ju mer information som kommer ut, och jag kände att ju mer jag och Fahlman jobbar med den här boken, ju intressantare blev det för mig personligen och liksom få möjligheten att berätta min sida av storyn, av platser som jag varit på, människor som jag träffat, situationer som uppstått och sådär. Så att det var en häftig resa för mig bara att skriva den här boken. Och det är kul att den är klar. Vi har ju jobbat ganska många timmar för att få den klar nu här, så att det är roligt att den kommer ut, och ja, den är en väldigt rolig grej överhuvudtaget tycker jag.
Har det varit känslosamt att gå igenom sin karriär och prata om den? För som alltid så är det ju många ups and downs i en karriär.
Ja, men verkligen. Det är väl, när man tänker tillbaka så här snabbt så kanske man inte kommer ihåg detaljer, men det är lite grann som att lägga ett stort pussel. Ju mer man pratar om det, ju mer man liksom kommer ihåg miljöer och människor och sådär, så ju mer grejer kommer man ihåg. Och det har varit ganska roligt för mig att nu när jag bestämt mig för att sluta, att liksom gå tillbaka genom min karriär och liksom bli påmind av grejer som har hänt och situationer som har uppstått, människor som man har träffat och sådär. Så att det har varit ett väldigt nyttigt sätt för mig att liksom kunna komma ihåg min karriär och även på något sätt också kanske få ett avstamp av den här delen av mitt liv och kunna liksom blicka vidare. Det känns häftigt, båda delarna.
Och du då, Jonas, du får berätta, hur gick det till att ni liksom träffades och kom fram till att sätta den här boken i verk?
Nej, men jag frågade Jocke, jag ställde nog frågan faktiskt förra sommaren redan, och då, dessbättre så fortsatte han att spela hockey, så blev det inte aktuellt då. Men sen har vi diskuterat lite under den gångna vintern och passat på att göra det när det har varit uppehåll, så där får inte störa Jockes fortsatta karriär. Och sen Sen skred vi till verket i maj nu i år när hockeysäsongen var över och så. Men då jobbar vi faktiskt med två parallella spår, för jag har ju också fått frågan. Jaha, du visste att Jocke skulle sluta? Nej, så det visste jag inte. Jag fick kanske veta det lite före det offentliggjordes. Men du gick ju och funderade under sommaren och vi sa ju att antingen kommer boken i höst om du slutar eller så kommer de på ett år. Då. Jag blev ju ledsen när du berättade att du skulle sluta. Jag började faktiskt gråta. Kan vi inte få se Jocke spela hockey någon mer? Men det är klart, för boken betraktat så blev det lite mindre jobb nu när han valde att sluta. Men jag hade ju hemskt gärna sett Jocke på isen även nu. Då. Men nu är vi här och boken är klar.
Ja, du är nog inte ensam. Det var ett vemod när du slutade med tanke på den fantastiska karriär du har haft och liksom där du var. Du får berätta lite kort om beslutet. När var det liksom spikat att du lägger skridskorna på hyllan?
Ja, men det var väl ett beslut som växte fram efter säsongen och under sommaren här. Jag kände mig, det var väldigt, jag tror det var väldigt lyckligt lottad för mig att jag fick lite tid på mig att inte ta något förhastat beslut. Och jag fick tänka igenom det, snacka med min fru, min familj om hur jag kände. Så att det var som ett ganska moget beslut som växte fram ändå, måste jag säga. Jag känner mig klar med spelandet och liksom redo för en ny typ av vardag.
Vi ska börja titta lite tillbaka på din karriär. Vi börjar och blicka tillbaka tidigt i boken där du berättar om din ungdom. Du är i Skellefteå och alltihop. Under 90-talet, vi har ju pratat om det tidigare också, så var hockeyn var ju i stora problem i Skellefteå. Laget var på väg i konkurs. Och då var det liksom vardag att spela mot Löven också, få torsk mot Löven i princip. Och det var lite kontroversiellt. Du valde att gå till Modo och det fick lite effekter ändå i Skellefteå, negativa effekter där du då inte fick spela matcher i J20 för att du hade valt att lämna.
Ja, precis så var det. Det känns som att när jag väl fick frågan liksom att, eller blev tillfrågad att gå Modos hockeygymnasium, så kändes det som en självklarhet för mig att kunna ta nästa steg, att kunna tävla med de bästa i min ålder och i åldrarna ovanför liksom på daglig basis. Det var som en stor grej som triggade mig. Sen på den tiden så spelade jag väl, tror jag, med J18 och tränade med J20 och sådär. Och så sen att det inte blev några matcher med J20 den säsongen, det var liksom inte hela världen för mig, för jag kände att jag hade ändå bra utmaningar i J18 och som A-pojke.
Vad minns du av talangen Joakim Lindström? Du jobbade ju på Norran då och verksamheten på juniorsidan då var ju inte superlyckosam i slutet av 90-talet där. Men däremot hade man ju en bra årgång 77-78 där, men efter det var det tunnare. Vad minns du?
Ja, jag minns ju att vi fick ju in en del lagbilder och så ibland och ert gäng var ju ändå förhållandevis framgångsrika, så jag tror att ni platsade på någon lagbild på någon cup ni har vunnit här uppe någonstans. Men det är klart att AIKs ungdoms- och juniorverksamhet var ju på en helt annan och betydligt sämre nivå då, och det blev ju ganska stort i Norran där när Jocke drog också, för det var ju kanske inte så många som varken tog eller fick chansen på den tiden, och då var ju lite styrkeförhållanden de omvända, då var ju Modo the place to be, och det har ju mer blivit Skellefteå nu på senare år, så att det var väl ganska naturligt, men ändå ett spännande och stort steg att ta, för du var ju ung då, hade ju inte ens fyllt 16 när du skulle dra till Övik, så att det var ju någonting alldeles speciellt.
Vägen i Modo sen kändes som du gick ganska spikrakt till A-laget och du slog igenom med dunder och brak redan som 17-åring. Säsongen 00-01 gjorde 5 poäng på 10 matcher. Vad minns du av det? Det känns som bara spikrakt.
Men det var ju liksom nästan overkligt att göra elitseriedebut som det hette då. Var med, allting gick väldigt fort och kom med och lyckades liksom spela ganska bra, så att det var ju liksom man gick på moln, kändes det som, var med och spela med de stora grabbarna, en dröm som hade gått i uppfyllelse, så det var ju väldigt häftigt för mig på den tiden.
Satte första målet på Jarmo Myllys också, ja. Assisterad av Anders Söderberg, släppte AIK, också känd från senare.
Jajamän.
Modo annars en ganska spännande miljö, de var ju kända för att vara skickliga på att producera talanger, hade ju också ett träningsmetodik som stack ut på alla sätt, och det var ganska påtagligt, beskriver du i boken.
Ja, men jag känner väl ganska tidigt där att liksom träningsmängden ökar ju ganska mycket. Och just sättet som rektorn på hockeygym där Anders Melinder drev oss var ju väldigt, väldigt utvecklande för min egen del och för många andra också. Så att det var en häftig miljö jag var i på den tiden. Jag kände hela tiden att jag tog stora steg framåt och blev bättre snabbt. Så att ja, det var väldigt, väldigt utvecklande tid.
Framgångarna också hade en liten baksida. Det som lätt kan hända när det har gått kanske för enkelt, om man säger så. Du skriver i boken sommaren 2001 var en sommar när det blev mycket fest och mindre träning. Någonting som är svårt att föreställa sig idag, att du faktiskt har haft en sån sommar. Vad minns du av det? För det var ju med historien i retrospekt ändå en viktig sommar som gav viktiga slutsatser.
Ja, men jag tror jag lärde mig en del. Det var på det stora grejen kanske var att jag tränade inte lika mycket och inte lika hårt. Det kändes som att spelet flöt på. Jag kom rätt hela tiden. Puckarna studsade med mig. Det liksom bara, det flöt på bra hela tiden. Så att jag tog ganska lätt på allting där och trodde att allting skulle ordna sig utan någon större liksom jobbinsats från min sida. Så att det var ett jag tror det var ganska bra för mig att få känna på att det gick lite tungt och försöka hantera det och liksom hitta ett sätt att komma ur det.
Och i samband med det här då, när du började växla upp, så dyker faktiskt en ganska stor och viktig del som kommer att påverka dig både resten av karriären och förmodligen också i livet. Problem med båda axlarna på ett sätt som är, ja, som är ödesdigert. Det har stoppat karriärer tidigare. Men det är en stor del. Kan du berätta lite mer om de groteska problemen du råkade ut för?
Ja, det kom ju liksom, jag tror jag blev draftad i juni, va? Och det här är då försäsongen i augusti samma år som jag får en smäll på axeln. Axeln hoppar ur led. Jag kommer ihåg, smärtan är ju ganska enorm just när det händer och innan man får tillbaka axeln i läge. Det tar ju ett tag innan sjukgymnasten kan liksom rätta till det där, och smärtan är enorm. Jag vilar en månad ungefär tills det börjar kännas bra, rehabiliterar, kommer tillbaka, spelar bara någon vecka så händer det igen, men på samma axel. Så från att inte ha någon skada alls i stort sett till att stå där med två dåliga axlar, det var helt ofattbart för stunden liksom att båda två var dåliga. Jag hade inte bara en, jag hade båda axlarna som var i dåligt skick. Rehabilitera, men jag kände ju hela tiden att det var någonting som inte stämde. De var liksom, axlarna var inte som de var tidigare. Så just det här att spela och inte kunna lita på axlarna, det var nästan som man valde situationer att gå in i. Den här situationen kan jag inte riktigt, den där närkampen kommer inte gå bra om jag går in på det här sättet. Jag måste liksom parera hela tiden. Så det var ju liksom ytterligare en grej som man måste hålla koll på isen. Och det, i slutändan kändes det som bara, om jag ska hålla på och välja på situationer och gå in i, det blir bara fel till slut. Det är ju inte den spelaren som jag vill vara. Så gick det väl kanske en månad till, så åkte jag på en ny skada igen då på min vänstra axel där. Och jag kommer ihåg att jag spelade ihop, tejpade och hade någon sån här andra skydd liksom för att hålla axlarna tajta liksom, så det var svårt att röra sig med de här skydden på. Men på något sätt så spelade jag ändå ett JVM där. Men jag kände att hockey var inte samma då med de här skadorna, för jag kunde liksom inte riktigt lita på axlarna att det skulle hålla. Så att redan där och då så visste jag att det går inte att fortsätta på det här sättet. Sen kom då min fjärde skada när axeln åker led igen för fjärde gången. Två gånger på varje sida. Och ja, då var ju liksom alternativet att fortsätta med bara rehab funkar ju uppenbarligen inte. Så att då var det operation som gällde. Ja, det var tungt just då. Men operation var liksom det sista alternativet. Så att det var bara hoppas på att det skulle bli bättre efter det.
Och sen fick du ta en axel i taget, för att det är så man gör, så att man inte blir helt handikappad. Och sen är ju risken också att axlarna är inte de samma även efter operationen, men det blir mer hållbart. Men det har i alla fall fått styra ditt sätt att spela, vilket också är så här, nästan omöjligt att ta in att det har varit så. Eller vad säger du, Jonas?
Absolut, och Jocke beskriver det i boken hur han delvis har fått förändra sitt sätt att spela genom det. Och sen tycker jag det är också starkt där du berättar, du står på parkering och Malmö och gråter liksom, så här, funkar det här längre och så. Det tycker jag gör Jocke som en stor förebild för unga elitsatsande idrottare, att det finns en massa grupp på vägen. Jocke har haft förvågan att ta sig igenom det, han berättar lite hur man kan tänka och göra och utifrån sina erfarenheter där. Så att det tycker jag är jättespännande också att visa att, jag menar, många kanske bara ser Jocke som att det var en bred motorväg som han har rusat fram på, men det har en massa grupp på vägen som han har hanterat på ett oerhört bra sätt.
Apropå motgångar, 2004-2005 blev det lockout. Från början var det tänkt att du skulle liksom ha en framskjuten roll och alltihopa. Modo fick hem alla sina proffs plus Tommy Salo. Alexander Sten var också där. Ett spektakulärt förvärv till Modo också. Så du hamnade i fjärde formationen då och hade ett ganska sparsmakat år när det då äntligen skulle ta fart efter axeloperationen också. Hur ser du på det året? Det var lite dubbelt där. Du lärde dig mycket på träning, men samtidigt så var du liksom åsidosatt på isen.
Ja, precis. Det var ett väldigt prövande år. Jag kommer tillbaka från två operationer, axeloperationer, och jag känner under sommaren där att det här är året. Nu händer det liksom. Nu känner jag mig hel. Förhoppningsvis håller det här. Extremt motiverad på att kunna prestera på en hög nivå och visa vilken nivå jag kan hålla i SHL eller elitserien som det då hette. Sen förändrades spelplanen direkt med gymmar lockouten, och ja, det var lärorikt att träna med de här grabbarna och fightas med dem på träningarna, men samtidigt så blev min speltid väldigt sparsam, så att det var lite både och det där.
Det var många klubbar som var och ryckte i det då, var nyfiken på att försöka få det. Du nämnde Skellefteå AIK. Jag är helt övertygad om att Löven också har varit där och erbjud och också ville ha dig, men att du valde ändå att stanna i Modo.
Ja, ja, precis. Ja, men man visste ju, som det var ju också så här med lockouten, man visste ju inte när den skulle ta slut. Det var ju liksom snack om från början kanske några veckor, någon månad, och så sen löser de lockoutproblemet och liksom vi fortsatte som vanligt hemma i elitserien. Och man levde ju under den där ovissheten att lockouten kan ta slut liksom när som helst. Så att det var väl en del i det att stanna kvar och spela, plus att det var ju också häftigt att spela i samma lag med liksom Sedinarna och Foppa och Macke och Dan Hinault och alla vi hade i Kabel. Så att vi hade ett fantastiskt lag, så att det var ju liksom, känslan var ju också att kan jag spela ett lag och i kanske i fjärde kedjan och vinna, så hade det varit hur häftigt som helst. Så att ja. Sen kände jag också lite grann från draften av Columbus, hade inte spelat på de två åren efter draften på grund av axelskadorna, och de låg på lite grann om att jag borde hitta någonstans att få mer speltid liksom, så att utvecklingen går framåt.
Ja, och den här säsongen då så lämnade ju också Modo och Sverige som 22-åring för att ta avstamp i Nordamerika. Men då hamnade du in i en kontrovers, egentligen helt ofrivilligt, där det också blev negativa rubriker helt ofrivilligt. Den här avstängningen som också visar på hur politik fungerar, och när höga tjänstemän i Svenska Hockeyförbundet och annat helt plötsligt ska statuera exempel och bevisa makt. Du skriver en hel del om det här i boken, och jag ska inte säga att det har förföljt dig och din karriär, men det finns där som liksom ett hack i storboken. Oj, på väg att få den längsta avstängningen i svensk hockeys historia för någonting du inte har gjort, om vi tittar med facit i hand. Vad säger du om det?
Ja, alltså egentligen var det helt otroligt att det blev som det blev.
Ja, det var ju rabalder i kvällstiden, och där var det mycket rubriker.
Men, ja, helt klart.
Men på något sätt så kände väl ändå jag, när det hände så var jag ju som i USA, och liksom rubrikerna var inte direkt supernära mig där jag var där och då, men känslan är väl att det blev ganska onödigt det som kom ut av det, för jag och Modo var ju liksom, vi var ju överens om tagen, så det var inga konstigheter där, men ja, kanske synd att det blev som det blev.
Ja, men kan man säga att det framställs, jag minns det där än idag, att det framställs lite grann som att du hade svikit svensk hockey när du hade åkt över alltihop, att du hade liksom gjort något sådär stort övertramp. Det var så det framställdes. Men när man ser facit så var det ju inga konstigheter alls. Du var överens med Modo och du stack. Men det skulle statueras någon form av exempel eftersom det fanns en massa principer. Eller vad säger du, Jonas?
Jo, nej, men det är ju så. Det var ju jättekonstigt och jag tycker att du beskriver ju väldigt väl i boken från ditt perspektiv nu i efterhand. Men även där har vi tagit upp de här stora rubrikerna och det som blev och en konflikt som känns väldigt konstig idag, men den är ju samtidigt lite spektakulär så där, den längsta avtänningen någonsin i svensk hockey plötsligt för en sån grej liksom, hur är det möjligt?
Och 22 år, alltså hur var det då? Det var många som jagade och sådär, hur upplevde du det då och hur det framställdes?
Nej, men alltså känslan var ju att det här jag hade ändå någon förhoppning någonstans att det kommer lösa sig. Sen det som gjorde att jag kände mig ändå trygg var det som att jag hade beslutat mig för att ge NHL chansen och spela i Nordamerika. Det var ju det som var min plan. Liksom. Jag behövde matcher efter axelskadorna och det där lockout-året med mindre istid. Så jag var ju inställd på att spela hockey i USA och ville de stänga av mig i Sverige så liksom, ja, så kom inte min målsättning kommer inte vara att spela i elitserien just under det året och förmodligen de följande åren också, så att det gjorde att jag kände mig lite mera inte liksom panikslagen över att bli avstängd hemma just där och då. Hade det varit senare i min karriär hade det varit sämre för mig.
Bör nämnas att det löste sig till slut alltihopa, du blev inte avstängd och ja, det blev någon reson på det där kan man säga. Fick du någon upprättelse för det där?
Nej, inte mer än att det löste sig och
du fick spela i landslaget sen en vacker dag.
Ja, precis.
Trots hot om annat.
Om vi går vidare till din Nordamerikaresa som påbörjades då efter lockoutåret så var det ganska framgångsrikt direkt, men det som också bevisade karaktär där var att du spelade 3 säsonger i AHL med tyngdpunkten i AHL, presterade väldigt bra, men det är en väldigt ogästvänlig miljö att vara i, men du liksom hade bestämt dig, och hur ser du tillbaka på de åren idag?
Ja, alltså de 2 åren som jag spelade i AHL, de har hjälpt mig väldigt mycket. Jag tror aldrig jag hade blivit den spelare som jag blev om det inte var det för de 2 åren. Det var extremt utvecklande för mig. Dels såklart för att jag hade varit skadad och den där lockouten. Jag behövde istid, jag fick mycket istid. Spelade mycket matcher. Jag liksom fick lära mig att vara professionell på ett annat sätt. Ta hand om mig själv, bo borta, bo i ett annat land. Fixa och rodda med grejer själv, så jag tror jag växte mycket som både spelare och som person och liksom ta hand om mig och liksom fatta vad det innebär att ha 3-4 matcher i veckan under hela året liksom. Så att ja, det var väldigt väldigt nyttigt för mig, plus liksom spelet i sig, att alla fullföljde tacklingar, jag lärde mig hantera kroppskontakt. Sen hade vi ett väldigt ungt lag, så jag hade kul med grabbarna, vi var ett roligt gäng, så att när jag tittar tillbaka så var det 2 roliga år och 2 år som utvecklade mig som spelare enormt mycket, så att ja, jag tror inte jag hade blivit den spelare som jag blev om det inte var för de 2 åren.
Och du var ju där och hälsade på.
Ja, precis. I Syracuse. Det var ju en ganska ogästvänlig håla i nordöstra USA. Jag var där med min kompis Daniel Bergman. Jag minns att du före sa att ni ska inte åka till de kvarteren. Så för då kanske vi inte hade fått möta upp dig senare. Men, och då minns jag, det var kanske första gången jag fick riktigt stor respekt för dig, Jocke. För det, men du var ju AHL. Syracuse var kanske inte det coolaste stället att vara på. Det var ju den här War Memorial-arenan där de spelade in delar av kultfilmen om bröderna Hanson. Du hade precis brytit tummen då. Också när vi var där och hälsade på och gjorde reportage och då tänkte jag så här, men den här killen, han ger inte upp, han fightas för sin dröm, och det tyckte jag var mitt i allt elände otroligt häftigt att se och höra.
Ja, speciellt att vara i just AHL. Den ogästvänliga delen då var minst av den, förutom då att många av de här AHL lagen tenderar att ligga i städer som är allt annat än kul att vara i.
Ja, fast det kanske har förändrats lite grann till idag, men där och då så liksom, hockeyn var viktigast för mig, sen hade vi, liksom det är klart, resorna var ju tuffa, det var mycket liksom 3 matcher på 3 dagar, 4 matcher på 5 dagar, Så schemat var hårt, men det var utvecklande och jag liksom hade kul. Vi var många sköna grabbar i laget, så vi hade som bra sammanhållning av det jag kommer ihåg, och det var en rolig tid, det måste jag säga.
Jag träffade själv första gången sommaren 2007, då pratade vi lite grann om träningen, och du nämnde ju också träningen där med Emma, och att ni jobbade fram väldigt bra sätt att träna på. Men då pratade vi en del fys, och då pratade vi mycket om att du hoppade väldigt mycket och tränade av en ganska naturell träning. Man hittade bra metoder för träningen. Vad minns du själv av det? För att du gjorde ju framsteg varje år väldigt påtagligt.
Ja, alltså jag hade ju... men Emma är ju liksom den träningen som jag hade med han, det var ju mer liksom på isen och tekniken i olika moment på isen, liksom skott och frånvändningar och liksom olika tekniska grejer som jag lärde mig mycket, och jag liksom kunde på något sätt med hans tips och råd fila fram vissa grejer som passade just mitt spel, så där var ju han väldigt värdefull för mig. Sen fysen, där försöker man ju jag menar, alltid bli snabbare och bättre och starkare, så att det är precis som alla andra.
Har du haft några speciella tricks annars i fysen? För Modo är väldigt duktiga på det där, framförallt med mängden, att liksom bygga en bra fys för hockey.
Ja, jag menar, det finns ju massor med idéer och sådär, men det gäller att hitta något som passar just mig själv, och sen är det väl olika träning för vart man är kanske i sin karriär. När man är yngre kanske man behöver lite mera mängd och sådär, och när man blir äldre så liksom skadefri som en annan komponent som kommer in i spel på ett annat sätt. Så att, nej, men hela tiden har väl som försökt hitta en liten edge och försöka bli bättre och bättre och sådär. Och bli bättre än vad man var från föregående säsong och så.
Första sessionen i Nordamerika slutade till slut halvlyckligt i alla fall. Du fick en fast plats i Phoenix där du hade Gretzky som tränare. Och bara en sån grej låter ju helt galet, hur speciellt som helst. Han är ju inte vem som helst. Hur var det att ha honom som tränare? Liksom?
Ja, det var ju häftigt. Alltså... Ja, det var häftigt. Det var kul att se. Alltså, man fattar hur stor han är när vi åkte på borta turnéer i speciellt i Kanada liksom. Det var som alltså folk jubla och skrek, och det var liksom där förstod man riktigt hur stor han var liksom. Så att, ja, det var häftigt att se han på nära håll, och liksom när han snackade inför laget och tipsade om grejer och så där. Det var roliga minnen från det året.
Och vad har du för minnen av Gretzky? Jag tycker Gretzky präglar väl hela ens uppväxt då. Och än idag så pratar man om Gretzky. Han räknas ju som en av idrottsvärldens stora.
Ja, definitivt är det så. Jag tycker att det är så häftigt. Vi har ju en bild i boken där Gretzky står bakom Jocke. Bara en sån grej känns ju helt surrealistiskt. Men sen den kanske roligaste episoden kring det. Och en till grej tycker jag, det är roligt. Vi har återgett ett citat från Expressen där beskriver det i positiva ordalag. För du hade ju faktiskt en bra skjuts där ett tag med Gretzky. Men framförallt där när du snor Gretzkys klubba från omklädningsrummet. Det är ju helt otroligt. Du får ju berätta själv, Jocke. Den finns ju helt helhetsmässigt återgivet i boken. Men det kan vara kul att nämna lite kort.
Precis, och den är helig i din samling nu.
Ja, den har vi hemma. Den har vi tryckt för var. Så att, nej, men det var ju kanske en sån, ett sån klubb, ett minne man ville ha. Nej, han hade som en väldigt stor aura kring sig och i vad han gjorde och vad han sa. Så att, det var häftigt att se på nära håll hur han liksom tog sig an vissa grejer.
Ja, och det där om klubban, som sagt, det får ni läsa om i boken, hur den hamnade hemma hos Jocke Lindström och nu är i väl förvar.
Electrolux Home har köket för dig. Går du i kökstankar, är det till oss på Electrolux Home du ska vända dig. Mängder med kök med obegränsade möjligheter. Självklart hjälper vi dig med allt du behöver, från planering till montering. Välkommen till Electrolux Home på Nålvägen 1 i Skellefteå.
Ja, vi är framme vid säsong 10-11. Du gör en bejublad comeback i Skellefteå AIK och premiär som senior efter att ha varit borta ett decennium med ganska spännande äventyr. Men det blev en comeback som man sällan kommer att kunna glömma. Du bildade formation med Mikko Lehtonen och Fredrik Varg. Och ni hade en galen säsong ihop. Och du gjorde 60 poäng. Vad minns du av säsongen och formationen?
Nej, men det är väl en av de säsonger som jag tycker sticker ut på. Det var, först och främst var det var kul att komma hem. Kul att spela hemma i min hemstad. Och jag kände verkligen den här motivationen att visa för alla liksom, hur bra jag kunde spela. För jag hade varit borta ett gäng år i Nordamerika och ett år i Ryssland. Och det där Rysslandsåret just innan var som... det var lite långtråkigt utanför rinken och sådär. Så jag kände det som att kul att komma hem igen. Kul att spela i ett lag som är på uppgång liksom, med många unga bra spelare. Och jag kände ju direkt... jag spelade med Fredrik Varg, vi hade spelat i Modo ihop, så jag visste att han var en väldigt bra spelare. Sen med Lehtonen också, att vi hade den där kemin direkt, som det känner man ju tidigt när man spelar med någon. Så jag visste att det skulle bli bra. Vi fick en bra start och liksom...
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Kunde få lite självförtroende att bygga på, så att det var en rolig säsong. Synd att vi inte riktigt räckte hela vägen fram där, men det var en rolig säsong, och jag tror Skellefteå AIK som lag tog stora steg och verkligen fick det här tron på att det skulle kunna gå vägen och vinna så småningom. Så det var ett viktigt steg för mig och för klubben.
Vad minns du av den säsongen, Fara?
Ja, men det var ju lite som Jocke inne på, att då började man tro att nu kan det bli guld igen. Såg ju otroligt bra ut i grundserien och Jocke och kompani lekte sig fram och det blev mål och snygga grejer som hände hela tiden. Men sen var väl kanske lite grann då förlusterna mot Färjestad i final, de hade varit med och vunnit för. Men jag tror att ni lärde er mycket av det också, och Skellefteå AIK i stort kanske också, att man kunde vara med och tävla, men det gällde att göra vissa saker lite bättre för att gå hela vägen.
Ni var i alla fall väldigt uppmärksamma som första formation. Man pratar om att det var SHLs bästa första formation det året. Noterbart också, 134 utvisningsminuter och 2 i utvisningsligan också.
Ja, nej, men jag har väl alltid haft ganska hett temperament, och den säsongen var väl kanske piken på det hela. Jag jobbar mycket med att liksom träna på att fokusera på vad som är viktigt och försöka liksom vara opåverkbar och sådär. Speciellt efter det. Så att, men samtidigt är det bra för mig. Jag har den där lilla edgen och kanske spela lite arg i något byte. Det gör mig inte direkt till en sämre spelare. Så att, det är en fin balansgång ibland, men jag kanske gick över gränsen för många gånger det året.
Jag kommer i alla fall väldigt väl ihåg att ni var ju liksom kedjan to beat för alla lagen, och mot Frölunda så var det en stor, ganska elak back, Christian Schubert, tysk, som jagade dig, men det slutade med att han fick en krova bakom nacken och åkte ihopvikt till båset. Minns du den incidenten? Den stod inte med i boken.
Nej, men nu när du berättar den så kommer jag ihåg den. Vi hade väl några heta duster den matchen, om jag kommer ihåg rätt. Det är väl det jag kommer ihåg.
Och det var en utmaning också att vara jagad, och det förklarar väl också det där att behöva stå för sig själv var ju nödvändigt också under den säsongen.
Ja, alltså någonstans måste man väl göra det till en viss gräns, så att det hör ju som till, hör ju till spelet.
Annars när det gäller utvisningar, du har ju åkt på en hel del utvisningar också efteråt, men inte liksom i samma bemärkelse, men ibland har man känt nästan lite grann att du och domarna kanske inte alltid har varit på samma våglängd. Nu när du har slutat karriären och sådär, hur ser du med din relation med domaren? Du har ju i vår förra podcast så sa du ganska fint att du är ganska direkt i din feedback till domarna, vilket man kan läsa mellan raderna då, att ibland kanske leder till mindre bra relation, vilket också kan kosta med tanke på att bedömningar handlar om mänskliga faktorn. Hur ser du på det hela?
Ja, jag tror nog relationen har säkert varit den bästa den har varit nu på slutet, de sista året. Det kanske har att göra med att jag varit lite lugnare också. Enkel matematik. Ja, jag har väl aldrig varit någon som försökt liksom sådär samla pluspoäng eller försökt ligga på den bra sidan, utan jag har som mer koncentrerat mig på tävla och sånt som händer i stridens hetta, när man kanske säger några ord som man hade väl osagt efteråt, men det var det.
Ja, men precis. Du har ett roligt citat också på Norran TV apropå det här med utvisningar, när du kom tillbaka efter din andra NHL-session i Colorado, då du gjorde 21 poäng på 21 matcher, men du hade också extremt mycket utvisningsminuter, och då svarade du någonting med, ja, det är mycket utvisningsminuter också, ja, det är tillfälligheter.
Ja.
Du är ju 10-talets mest framgångsrika spelare i SHL också, ändå var du borta 3 säsonger under det decenniet. Det säger ganska mycket om de 10 åren som, om du tittar tillbaka, det är ju ett långt spann, men 5 säsonger med över 50, med 50 poäng eller mer lyckas du prestera. Det är bara du, Håkan Loh, som har gjort det i SHL.
Ja, men alltså vi har ju, först och främst skulle det nog aldrig gå om man inte spelar i ett bra lag med många bra spelare, så den turen har jag haft, att väldigt många bra spelare, fått spela mycket och sådär. Sen har jag liksom alltid trivts av att spela hemma, det har varit kul. Liksom matcherna i Skellefteå Kraft Arena har alltid varit speciella. Så det har liksom känt att det har varit väldigt roligt hela tiden. Så att, och jag har varit väldigt motiverad alla gånger jag varit hemma och spelat också. Liksom, mycket för att bevisa liksom, att jag är en bra spelare och jag kan spela på en viss nivå. Och det har varit stor motivation för mig att ha det drivet. Så att, nej, det var en rolig tid att liksom spela framför familj och vänner. Det är speciellt på alla sätt och vis. Det tror jag alla spelare kan hålla med om. Så att, ja, det var kul.
Säger du om hans 10-tal? Fantastiskt naturligtvis.
Ja, det var det ju. Och jag menar, de här 3 guldhjälmarna är ju kanske framförallt det som sticker ut där. Det är ju ingen spelare i svensk hockeyshistoria som har fått 3 guldhjälmar. Alltså där SHL-spelarna då själva röstar fram vem som har varit ligans mest värdefulla spelare. Att Jocke har fått det 3 gånger, ingen annan har fått det. Det tycker jag säger det mesta. För jag menar, han har ju hållit på att skjuta en massa mål på dem och göra saker som de egentligen inte borde gilla. Men det tycker jag säger väldigt mycket. Sen tycker jag också att man ser ju skickligheten, och jag kan ju själv sitta hemma och kolla på highlights-paket och liksom fina mål som Jocke har gjort. Allt. Men det som sticker ut för mig är ju, utöver skickligheten, är ju hängivenheten. Det här att Jocke verkligen har kämpat och liksom gjort allt varje dag för att vara bäst. Och det tror jag att kanske så många har sett, vi som har haft förmån att följa hans karriär lite närmare och sett delar av det. Men sen har han gjort oändligt mycket mer än så också. Och det är ju förklaringen till att han sitter här med de fantastiska meriter som han har.
En journalistkollega till oss, jag ska inte nämna namnet, sa en gång att Skellefteå var lite som ett svart hål för honom, och det var inte av onda han sa det, utan han sa väl det lite grann för att någonstans beskriva över att det är ett sånt där ställe man inte riktigt har koll på. Och då kunde man också fundera kring det här med förbundskapten och Tre Kronor. Ibland tyckte man att har de helt frånsett Skellefteå med tanke på all talang och alltihopa som fanns där. Och du beskriver att du hade en form av konflikt, men inte en perfekt relation i alla fall, med förbundsledningen i din bok. Och vi var ju många som var förvånade över varför inte Jocke med mer. Men i boken där får vi förklaringen, och där är också ett samtal som nu offentliggörs som har varit hemligt fram till nu, där du faktiskt ringer hem till Per Mårts och ja, men förklarar att du är inte intresserad av att spela tills vidare. Hur ser du tillbaka på det idag? Det var ju en ganska stor grej som vi inte visste om, men en stor grej då på något sätt.
Ja, jag kände väl att liksom VM är väl ultimata målet för säsongen att spela liksom alla de här Eurohockey-tour-turneringarna. Och det kändes som att jag inte med hans plan att vara med i VM. Då känns det som att det är lite som en lite slöseri med tid. Då är det bättre att jag är hemma och fokuserar på träning här och återhämtning. Om man inte tänker ta ut mig till det ultimata målet. Och det var där som jag var lite frågandes ett tag. Och ja, vi hade ett, som ett internt samtal om det där. Så att det, ja, det vi båda liksom sa vad vi tyckte. Sen gick vi vidare, så det var väl så det var.
Ja, just precis. Men fantastiskt att det där faktiskt rättade ut sig. Så den där typen av konflikter kan ju ta ont på riktigt. Men efter 81-poängssäsongen och andra SM-guldet, då var det som att ni blev, ja men då funkar det igen.
Ja, nej, men vi hade bra kontakt även efter det där. Men vi, liksom, jag hade ju en åsikt och han hade en annan. Så att det var där vi var. Och liksom, så är det ibland. Man tycker ju olika, så att... men det var kul sen när jag var med igen och spela, och vi hade många roliga turneringar ihop efter det också, så att det blev bra till slut ändå.
Om vi tittar tillbaka på meriterna med Skellefteå AIK, 2 SM-guld 13-14, fantastiska prestationer naturligtvis, toppar i karriären, men om man ska vara lite krass, ni skulle ha vunnit några fler SM-guld.
Ja, det känner jag också. Alltså det var kanske finalen där, 11 där mot Färjestad. Då var ju Färjestad bättre tycker jag. Och 18 mot Växjö var ju Växjö bättre. Så de två inte så mycket att säga om där. Men att det var ett motstånd som var bättre, som förtjänade att vinna. Men sen hade vi några andra finaler där det var ganska tajt, som hade kunnat gå hur som helst. Och det kanske grämer mig än idag att vi inte lyckas hitta en väg där och då. Och vrida över de där matcherna till vår sida, så vi hade stått som vinnare. Jag tycker ändå vi hade så pass bra lag att vi hade kunnat lösa det. Men det är det klassiska, små marginaler som står på spel när det är final. Just där och då lyckas vi inte. Så att det är klart det är synd, och det hade varit roligt att ha haft kanske en till titel.
Ser du Falman? Är det något speciellt år du minns då de kanske borde ha tagit ett SM-guld när det inte blev SM-guld?
Ja, 12 mot Brynäs ska jag säga framförallt. Då tyckte jag Skellefteå AIK var ju egentligen överlägsna hela tiden. Och nu var det på väg att tippa över i matchserien där. Brynäs gick ut till 3-0, sen blev det 3-2, och sen tände ju Brynäs tände lite, men Gävle kommun tände den här skylten: grattis Brynäs svenska mästare. Jag satt faktiskt i AIKs spelarbuss och åkte in mot arenan, och vi såg det där, och då tändes ju revanschlust där. Sen var ni mycket bättre i den matchen, men då Silverberg drar ju på något skott från mittzon i andra perioden, då är det som att då väcks Brynäs till liv, och så lyckas de vinna den matchen. Annars tror jag faktiskt att det hade blivit avgörande i AIK-favör här i en sjunde match, men där borde ni ju sett till hur det såg ut på isen ha kammat hem det guldet.
Tänker du på några andra år? Min personliga reflektion var annars, om vi skippar SM-finalen, att 16-17 där var lite stökigt. Det var nytt ledarskap med Micke Lindgren och alltihopa, och lite stökigt under år. Men på slutet var det som allting klaffa, och sen hade ni 3-1 mot Frölunda. Och där och då kändes det som att oj, det kan bli SM-guld i år, för nu ser det ruskigt bra ut. Vad minns du av det?
Jag minns att den kvartsfinalserien där var ganska kul. Det är en av de slutspelserierna som man kanske kommer ihåg mest. Det svängde fram och tillbaka, och det var intensiva matcher. Det var bra tryck på läktaren, både på hemmaplan och bortaplan. Så det var en väldigt rolig serie. Det är väl det största som sticker ut från den.
Det var ju den serien också vi hade den här fantastiska sekvensen med Rasmus Dahlin, numera mest känd som miljardmannen, när du tacklar honom och sen gör mål och sen visar du din glädje för Johan Gustafsson där. Det var ju ett helt otroligt och viktigt mål dessutom, som tog AIK upp i ledning i den serien.
Den nämns i boken också, det blev lite efterspel där. Frölunda och Joel Lundqvist hade ju planterat ganska rejält hos alla reporter att du skulle haft 10 minuter där, och det var osportsligt och alltihop. Och du fick väl några frågor om det där, men flöt ganska skickligt undan det. Du kommenterar inte det helt enkelt om jag inte minns fel. Jag vet inte om du minns det där.
Ja.
Du blev ju glad, det måste man ju få bli, ja, när man gör mål.
Ja. Nej, men det var kanske därför jag inte kom ihåg det, eftersom jag inte kommenterar det. Så att...
Tittar man på din statistik i SHL så är den ju hur anmärkningsvärd som helst. Du är femma genom tiderna när det gäller assist. Du är sexa genom tiderna när det gäller totalt poäng under grundserien. Och i slutspel så är det bara Jörgen Jönsson som har gjort fler poäng. Jag vet att det har inte gått så lång tid, men har du hunnit liksom titta och smälta in liksom, för de här... maratonligan är ju faktiskt en form av legacy, och en ganska tung legacy, vad man har gjort i ligan.
Ja, nej, jag har faktiskt inte satt mig ner och tittat igenom det där igen. Men det är klart, det kommer säkert vara kul att göra det någon dag och kanske att ja, kolla igenom vissa listor och sådär. Men det känns som det är lite för färskt än så länge. Jag har precis avslutat min karriär, men ja, det är väl kanske någonstans ändå inte siffrorna eller numren som man kommer ihåg så där, utan det är ju väl karriären är stort och liksom ögonblicken och känslorna just där och då som är ännu viktigare på något sätt. Och att man känner sig nöjd med dem och tillfreds med dem, det är nog ännu viktigare, men det är klart det är häftigt att bli påmind om sånt där ibland också.
Ja, det finns så mycket att blicka tillbaka på i din karriär. Folman har ju nämnt de här bumparna efter vägen, men också det här tålamodet att efter säsong 13-14 så gjorde du en tredje resa till Nordamerika för att försöka slå er in. Och det är lite känslomässigt att läsa om tiden i St. Louis av många orsaker, men framförallt man fick läsa om kanske en av de grejerna som upplever som dina största utmaningar i karriären, när du skulle satsa allt men det blev problem med ork eftersom kost och alltihopa, nästan vad ska man säga, ett sjukdomstillstånd.
Ja,
kan man säga det så?
Ja, så kanske man, så långt ska man väl inte dra det tycker jag inte, men det är väl kanske mer liksom upplägget på hur jag tränade och tog mig an det. Det slutade med väl egentligen att jag kände mig att jag var lite för klen, lite inte riktigt redo för att spela den typen av spel och sådär. Så att ja, man lär sig väl av sina misstag, och att det är väl klart att det där var en grej, kanske den största grejen i min karriär som stod ut, att om jag hade haft facit i handen, man kanske kunde ha gjort det. Saker och ting annorlunda i min förberedelse, men där och då så var det den vägen som jag förmodligen tyckte var bäst att gå, och då gjorde jag därefter, så att ja, ni får läsa mer i boken, tänker jag.
Ja, helt klart, ni får läsa om avsnittet där du tränade, i alla fall gjorde allt du kunde för att ta den här sista chansen. Jag var ju hälsade på dig i St. Louis, det var min första NHL-resa och fick se NHL live. Och då tänkte man först att du borde ta plats. Du hade kommit från den supersäsongen där, 81 poäng i SHL, men hade svårt att ta plats i St. Louis Blues. Men när jag kom dit, den största chocken för mig var nivån. Det var inte en nivå högre i NHL, det var tre nivåer högre i NHL. Och det året St. Louis Blues hade ju ett lag som var, ja, det är kanske det bästa laget jag har sett. En forwardbesättning som var helt galen. Och sen Shattenkirk och Pietri Landjelo och stark backbesättning. Att egentligen den enda svagheten som fanns var målvakten. Och hade man haft bättre målvakt så vet det tusan om man inte hade kunnat kriga sig hela vägen till ett Stanley Cup-guld. Jag tycker det var ett helt sanslöst lag.
Ja, men det kände jag ganska tidigt redan i början på säsongen att det är väldigt, väldigt solid laguppställning med både forwardsmässigt, backmässigt med Petrangelo, Bowmeister och Shattenkirk, och liksom vi hade genomgående väldigt bra lag, så att ja, det var ju definitivt ett lag som skulle vara med och slå som Stanley Cup, ingen snack om saken.
Värt att nämna också Tarasenko, storstjärna då, hade sin genombrottssäsong som man sa att det var next thing i NHL. Och du har ju berättat lite utanför protokollet, har du berättat en hel del om honom, hans galna skott på träning.
Ja, alltså jag spelar med många, eller en del killar som har väldigt bra skott, men han är ju liksom förmodligen topp tre av det jag sett. Alltså, handledsskottet, sättet hans release och hur snabbt det går, hur liksom pricksäker han är, det var enormt imponerande att se.
Slutet på NHL-äventyret blev väl både roligt och tråkigt på samma gång. Du åkte till Toronto, och en sak som kanske inte nämns i boken då var att det var lite historia där för Skellefteå AIK, för det var tre stycken AIK-spelare då som spelade samtidigt på rosten. Du, Petter Granberg och Tim Eriksson.
Ja, det stämmer. Jag blev tradad där på trading deadline just i slutminuten där innan deadlinen kom till, så att det var bara packa väskan och åka. Så att ja, lite kanske inte supernöjd just där och då. Toronto låg inte på slutspelsplats det året, så att kom dit och jag hade väl som ganska klar känsla att det här är avslutningen för mig som NHL-spelare. Så att spela de där 19 matcherna, de kanske inte betydde så där jättemycket, men det var ändå häftigt att se och spela i en sån anrik klubb som Toronto med svenska spelare som Mats Sundin och Börje Salming och allt vad det innebär att spela i Toronto och fansen där och sådär. Så det var häftigt att se, och det är någonting så här som i efterhand som man ändå kan blicka tillbaka på och känna det, att trots att det bara blev 19 matcher där så var det ändå ett häftigt ställe att ha spelat på, att ha sett i alla fall.
Du fick ju avsluta där med klassiken också mot Montreal Canadiens sista matchen.
Ja, precis. Det var ju Hockey Night in Canada mot Canadiens, så att jag kände redan när jag gick till rinken den dagen att häftig match att avsluta sin NHL-karriär på. Ändå ett klassikermöte.
Ja, det är väl få NHL-karriärer som kan sluta på ett mer värdigt sätt. sen kom du tillbaka till sen kom du inte tillbaka till Sverige, utan du stack till Ryssland en sväng till Sankt Petersburg. Jag vet att du brukar prata och skriver även om i boken att kanske ett av de mest talangfulla lag du har spelat i.
Ja, precis. Säsongen efter också. Väldigt, väldigt talangfullt lag. Vi hade ju, det kände vi på träningarna också. Liksom. Alltså, väldigt bra spelare med Shipachov och Dadonov, Slava Voinov. Alltså storstjärnan Kovalchuk som jag spelade med som kedjekompis med i stort sett hela året, så att det var ett roligt år ändå att spela med så många bra spelare, häftig stad också, så att det var ett roligt år.
Men dessvärre så nådde ni inte ända fram där. Vad berodde det på, tror du? Var ni för endimensionellt lag kanske?
Nej, alltså vi tog oss till konferensfinal, mötte CSKA Moskva som också hade ett väldigt bra lag med Radulov i spetsen. De gick upp till 2-0 i matcher av det jag kommer ihåg, tror jag. Så sen fick vi jobba i uppförsbacke och nådde inte i kapp, så att det var synd. Vi hade definitivt laget för att vinna, men vi mötte ett för bra lag.
Och sen så blev det en lång stretch i Skellefteå AIK fram till nu, där ni egentligen presterat på en väldigt hög nivå efter vägen. SM-final 2018 i ett slutspel som för din del blev väldigt kontroversiellt. Jag och Falman minns ju väl serien mot Färjestad, där det slutade med att du fick 5 matchers avstängning. Och jag funderar på det där, jag kommer få flashbacks av det där än idag. För mig så tycker jag någonstans att det där var, jag tycker det var, man fick se hur korrupt liksom världen kan vara. Det är ett bra exempel på det där. Du fick 5 matcher för en huvudtackling, och sen har man adderat ett matchstraff där före också. Men alla bilder jag har sett, jag har till och med kvar inspelningen från domarna. Till och med domarna verifierar, det är ingen huvudtackling, men du blev dömd som det vore en huvudtackling. 5 matcher fick du i kvartsfinalserien mot Färjestad. Du nämner att ni överklagar, du skriver lite grann, man ser mellan raderna om att du tyckte också att det var orättvist.
Ja, det tycker jag väl. Alltså det kändes som att jag vet inte vad jag ska säga så här i efterhand. Det som står i boken kanske jag uttrycker mig på ett bättre sätt. Men,
det är ju det du kan säga och det du beskriver ändå. Så här, du berättar att det där förändrade ditt sätt att spela. Det tycker jag du kan ju ändå utveckla lite grann. För det tycker jag är intressant att det fick sån effekt att du tänkte jag kan inte göra det här längre, fast jag egentligen borde kunna göra det.
Ja, alltså jag kände mig direkt efter det där hade hänt och liksom sitta på sidan under ett slutspel var väldigt, väldigt jobbigt att inte kunna bidra på isen, så att jag kände väl efter tacklingen där att jag måste vara lite mer återhållsam i vissa situationer och kan inte riktigt tackla på det där sättet. Oavsett vad jag tycker om tacklingen, att den var schysst eller vart den tog och inte tog så där, så måste jag på något sätt, jag kan inte riskera att bli avstängd på det här sättet, så att därav förändrar ju lite grann av mitt spel på det sättet.
Det var alltså Oskar Sten som blev tacklad. Han blev tacklad i en skottsituation. Han är tacklingsbar i det läget. Han såg det inte komma. Tacklingen tog i huvudet enligt domen, men enligt dig Och enligt mig och enligt domarna så var det en klockren tackling.
Absolut, och videon visar ju inte heller att det tar i huvudet.
Nej, precis. Men ändå ville alla få det till att han hade tagit huvudet. Och det där var, jag tycker att det var en skum situation överhuvudtaget. Jag har aldrig varit med om dess like. Och dessutom när det finns video, det är bara att titta på videon och så vidare. Men det blev någonstans, man kände någonstans att det var ett drev som fanns där. Och SHL, de lyssnade på drevet. Och det visar ju också hur det faktiskt går att både påverka och manipulera på ett sätt som egentligen är ovärdigt all form av verksamhet. Det är min syn på saken.
Absolut, det kan jag instämma i. Och jag menar, SHL är ju en miljardindustri som är, när man har chansen att titta på alla fina bilder nu som finns att göra i efterhand, så ska det inte kunna bli fel då, även om det kan bli fel på isen ibland.
Vi ska lämna det och konstatera att sista säsongen kunde ha blivit hur vacker som helst. Det var nära. Du spelade final mot Växjö, men ni fick som inte riktigt till det. Ändå en ganska fin säsong, men hur ser du tillbaka på din sista säsong idag?
Ja, men för det första så är jag glad att jag valde att spela en säsong till. Jag hade väldigt kul att just kunna spela på elitnivå och känna det här, njuta av det, verkligen försöka ta in allting, matcherna, fansen, kickarna som man får av att spela, så att det var definitivt rätt beslut att spela förra året, och jag tycker vi hade ett väldigt roligt lag, vi hade bra sammanhållning, det var väldigt kul på rinken och sådär, alla resor och allting, så att det var synd att vi inte kunde liksom hitta ett sätt att rå på Växjö i finalen. De var givetvis väldigt bra och en storspelande målvakt. Så att det hade varit extremt kul att kunna gå ut som en vinnare det sista man gör. Det är väldigt, väldigt få förunnat, tror jag. Så att ja, men man får gratulera Växjö ändå.
Det som också är ganska kul i boken är att du reflekterar lite grann över din karriär och analyserar lite grann vad du kunde eventuellt ha gjort annorlunda och så vidare. Och där nämner du bland annat att du skulle vilja ha lagt till något mer i repertoaren. Kan du utveckla det lite grann?
Ja, men det är väl egentligen speciellt från min NHL-session kanske, att alltså hade man haft någon grej till, någon anledning till att få coachen att spela med ett byte till eller ge mig lite mer istid, så hade det kanske varit hela skillnaden att men det utvecklar lite mer i boken hur jag tänker kring det, men kanske bredda min repertoar om jag hade lagt till någon grej som coachen känner att han kan hantera det där också, han är bra på det där också, jag använder han nu, jag spelar han nu liksom, så att det hade väl kanske varit en grej som jag tänker tillbaka så här när man på min NHL-session i alla fall.
Ja, hur ser du på den saken? Hockey är ju ett ganska komplext spel, men roligt. Du kan vara bra på en enstaka sak, rollspelare. Du kan vara kanske average på allt. Men en ganska intressant detalj i alla fall att reflektera över någon som ändå har en sån spets och ändå vilja lägga till någonting annat.
Ja, precis. Nu hade ju Jocke också en extrem spets, och det är klart att det är det som har tagit honom så långt också. Det finns ju beskrivet också i alla, både siffror och bokstäver som vi kallar ett kapitel. Då har vi ju kalla data, men även alla de här jättefina utmärkelserna har fått på olika håll och sådär. Man får ju nästan gåshud när man tittar tillbaka och läser vad han har uppnått.
Nu när hockey inte står på schemat, hur ser dagen ut för dig idag?
Ja, det är en helt ny vardag för mig. Ibland så måste man som påminna sig om att det är ingen träning eller ingen match. Jag är fortfarande ganska färsk i min nya tillvaro, i min nya vardag sådär. Så men på något sätt så känns det som att dagarna är ganska fulla ändå med olika aktiviteter och ärenden och sådär. Så att jag håller mig sysselsatt.
Och hur mycket hockey har du kollat?
En del hockey har jag kollat, jag har inte kollat alla matcher, men de flesta matcherna kollar jag. Och jag menar, jag gillar ju fortfarande sporten väldigt, väldigt mycket sådär, så att det är kul att se och liksom, det är kul att följa.
Har du varit på plats på arenan?
Nej, men jag ska dit nu på lördag och se derbyt här, så att det ska bli roligt att gå på första matchen och se ett derby, så det ser jag verkligen fram emot.
Vad tycker du om årets upplaga med AIK?
Jag tycker det ser spännande ut. Många bra spelare. Intressant lag. Så att det kommer nog bli väldigt bra, tror jag.
Säger Falman om årets upplag av AIK?
Nej, men jag tycker att de har satt en bra grund. De har ju fått ihop det och spelar ju stabilt och tar sina poäng. Sen är det klart att offensiven har ju hackat. Det är kanske inte konstigt heller med Jocke och Möller borta som har burit laget offensivt i 15 år. Och dessutom saknas ju sina ledarroller i omklädningsrummet naturligtvis också. Det är en helt ny dynamik och hierarki som ska omhändertas. Men jag tycker att de ser ut att vara på väg åt rätt håll. Så det ska bli spännande att se om de kan gå hela vägen.
Precis, så vi börjar närma oss slutet på den här podcasten. Det är några händelserika veckor, månader här framöver för dig, Jocke. Dels släpps alltså den här boken då. Den är ju släppt när den här podcasten publiceras i månskenets skugga. Men det händer också ytterligare stora saker. Du jubilerar och fyller 40 år. Så hur känns det att passera ytterligare en gräns?
Ja, men det känns bra. Det känns roligt. Det är bättre än alternativet i alla fall. Så att, ja, men det känns kul att fylla 40, får vi se.
Hur ska du fira?
Ja, jag kommer nog, födelsedagen kommer jag nog vara hemma på, men sen dagarna efter där ska vi åka ner till Marbella en sväng. Så att någon dag där nere, så att det blir bra.
Stor fest?
Nej, ingen större fest sådär. Men vi ska faktiskt under de här dagarna nere i Spanien, så ska jag springa ett halvmaraton i samband som jag med min fru och några andra kompisar där nere, Tobbe Enström, den gamla hockeyspelaren bland annat. Så att det blir kul och kanske gå på någon middag och fira 40-årsdagen där.
Halvmaraton, så löpning är en del av hobbyn vid sidan om?
Ja, håller mig i form. Jag förhoppningsvis kan väl jogga igenom den där halvmaran. Det borde jag lösa, tror jag. Så att, det ska bli kul. Få se hur det känns.
Ja, men underbart. Jonas Falman och framförallt Joakim Lindström, välkommen hit. Och kul att ha haft lite pratstund med er. Tack så mycket för podcasten.
Tack så mycket.
Tack själv. Tack.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.